Vi vet ganska lite om hur det gick till när kristendomen kom till Sverige. Förutom de kontakter som fanns under hela järnåldern söderut ner mot Medelhavet, så var det först under 800- och 900-talet som missionsverksamheten verkligen kom igång på allvar. En av väldigt många missionärer som kom framförallt från de brittiska öarna, det var Sankt Sigfrid. Det berättas att han kom från England över Nordsjön för att missionera i Skandinavien bland nordborna. Enligt de gamla kröniker som fragmentariskt finns kvar, så ska han ha kommit till Kinnekulle där han döpte kung Olof Skötkonung, för att sedan fortsätta ner till Småland där han etablerade en kyrka som senare skulle bli domkyrkan i Växjö stift, Sveriges allra minsta stift. Men på vägen dit så passade han på att viga tre kyrkplatser. Det känner vi till därför att de ligger här i Västergötland och till och med på Falbygden. En av dem, det var Agnestad, och drygt 100 år senare skulle det vara en biskop i Skara som hette Bengt den Gode, och det sägs att han, förutom så mycket andra goda gärningar, även lät bygga och smycka Agnestads kyrka, som kom att bli Sveriges allra minsta rundkyrka. Den är så liten att den inte ens har något egentligt kor, utan förutom den runda kyrkkroppen så finns det en absid lagd på den östra sidan, precis som det ska vara. De här rundkyrkorna finns bara på några få platser i Sverige, och ofta ligger de faktiskt i små grupper. Här på Falbygden så har vi rundkyrkor även i Dimbo, numera helt förstörd, och resterna efter den är knappt synliga. Och sen har vi dessutom Skörstorps kyrka, såklart, som är så välbevarad och fin att många turister väljer att åka dit. På så vis så kan vi se att Agnestad har en ganska märklig begynnelse. Först en vittberömd missionsbiskop Sigfrid som viger kyrkplatsen, och sen en annan biskop som bygger kyrkan. Trots det så fick den bara stå kvar till början på 1500-talet när den övergavs. Men numera så kan vi i varje fall se grunden på den, där den ligger i en sluttning inte så långt ifrån Ollebergs ände. Det här är en ganska märklig plats. Inte bara det att vi har Olleberg i närheten med sängnen om Ollebergs ryttare, fyndplatsen för den magnifika guldhalskragen. Det finns också andra säregna saker här omkring. Vi tycker att det är självklart att Falköping ligger där det ligger, men det är också på ett nära avstånd från Agnestads kyrka. På den tiden så kanske det var ännu närmare till dåtidens stad. För mitt emot på andra sidan den nuvarande landsvägen så ligger Viken. Ja, det här ortnamnet har ingenting att göra med en vattenvik. För att är det någonting som vi haft ont om här på Falbygden under järnålder, medeltid och senare perioder, så är det just vatten. Nej, detta vik betyder ingenting som har med vatten att göra, utan det är samma ord som även finns i England och på en del andra håll, med betydelsen samlingsplats, stad, handelsplats och liknande betydelser. Vi kan alltså tänka oss att det var en viktig samlingsplats någonstans i trakterna av Viken. Och då skulle vi få en helt annan förståelse både för Olleberg, sängnen, guldhalskragen och inte minst varför biskop Sigfrid så gärna ville viga en kyrkplats just på det här stället. Om detta nu är riktigt, så flyttades handelsplatsen vid övergången från järnålder till medeltid ner till den nuvarande platsen. Falköping, det var en by som så många andra med upp till en 10-30 familjer. En del av dem som bodde här, de var bara jordbrukare. Andra var bara hantverkare. Och några var både jordbrukare och hantverkare. Det som skilde byn Falköping från andra byar, det var att man hade en regelrätt torgplats. och att kyrkan som man lät bygga här blev betydligt större än de vanliga bykyrkorna eller sockenkyrkorna. Men befolkningen, den var fortfarande lika liten som i vanliga byar. De enda gångerna som Falköping hade en riktigt stor befolkning, det var de dagar på året då man hade marknad. Vi vet inte om det bara var en dag på året eller några få dagar på året då det kom mycket folk hit för att köpa, sälja eller kanske bara titta sig omkring, umgås och prata med andra människor. Och så skulle det vara under lång tid framöver innan Falköping så småningom började växa och bli större. Men under många århundraden så var det bara något tiotal familjer som var boende här, varav bara en del ägnade sig åt hantverk. Om vi återvänder till Agnestad så har vi fortfarande frågan kvar varför man lät bygga en rundkyrka här. Innan den uppfördes av biskop Bengt den gode på 1100-talet så fanns det säkerligen en träkyrka på samma plats. Precis som på de två andra platserna som han lät viga till kyrkplatser. En av dem, ja, det var Friggeråker, ganska nära Gudhems kungsgård som tillhörde Uppsala öd. Det måste ha uppfattats som en stor vinst för kristendomen att kunna lägga en kyrkplats så nära en så viktig plats. Den tredje platsen sedan som vigdes, det sägs ha varit i Gerum. Och sannolikt så handlar det om Östra Gerum som ligger inte långt ifrån Skörstorp som också då har en rundkyrka, precis som Agnestad. Men det märkliga här är just det att Skörstorp som by på grund av ortnamn och möjligtvis andra omständigheter mycket väl skulle kunna vara en avstyckning från Gerums by. Och i så fall, om biskop Sigfrid säger att han viger en kyrkplats i Gerum, så vet vi inte om han menade Gerums by eller Skörstorp som då skulle ha tillhört Gerum på den tiden. Det finns en liten möjlighet att det var i Skörstorp som Sigfrid kom för att viga en kyrkplats. Och i så fall så har vi på två av de tre platserna senare sett en rundkyrka. De här rundkyrkorna är sällsynta i Sverige. Vi har ett par stycken söder om Kalmar. Vi har i varje fall en i Östergötland. Och vi har tre stycken väldigt nära Stockholm. Det finns många gissningar om de här, men allting tyder på att man har hämtat formen från Jerusalem och Jesu gravkyrka. Att det var korsfarare och andra människor som besökte Jerusalem som tog med sig idéerna hem. Men svenskarna, ja, de hade ju varit i Jerusalem långt tidigare. Redan under järnåldern, vikingatiden, så for man ner till Medelhavet och bland annat besökte Jerusalem, långt innan korstågen. Ja, så många fler svar lär vi nog inte få i frågorna runt rundkyrkorna, men kanske kan vi få reda på mer om Sankt Sigfrid. Det finns nämligen forskare som har varit inne på tanken att legenden om Sigfrid i själva verket är två legender som rörts samman men bör hållas åtskilda. Det finns forskare som på fullaste allvar menar att det var inte biskop Sigfrid som vigde Olof Skötkonung. Det tycks vid en närmare anblick ha varit omöjligt. Det var någon annan som utförde dopet av Olof Skötkonung omkring år 1015 vid Brigidakällan väster om Husaby kyrka. Här, strax nedanför borgen och inte alls på den östra sidan, var det någon annan missionär som lät döpa kungen. Och som gengåva för detta så skänkte kungen hela byn till kyrkans skötning eller underhåll som vi säger nu för tiden. Och därefter så fick han heta Skötkonung med tanke på att han så att säga skötte om kyrkan som är betydelsen i detta underhåll. Men ifall vi nu då rycker bort biskop Sigfrid från händelserna på Kinnekulle måste vi fråga oss vad som återstår. Hur går det med våra tre kyrkplatser här på Falbygden? Det lär säga så i legenden att biskop Sigfrid kom från England till Sverige under kung Mildreds dagar. Och den här kungen regerade redan i slutet av 700-talet, strax före år 800. Och om vi nu skulle flytta biskop Sigfrid 200 år tillbaka i tiden, så hamnar han till och med före Anskars ankomst till Birka. Tankarna runt detta skenar lätt iväg. Och nu Sigfrid kom till Sverige redan strax före år 800 och kanske döpte någon kunglig person vid namn Olof, så kan det ha varit någon av Olof Skötkonungs förfäder, för flera av dem hette just Olof. Att han sen valde att bege sig till Småland nästan på en gång får vi en helt annan förståelse för, eftersom det fortfarande var väldigt hedniskt runt omkring i Skandinavien och kanske i synnerhet i Sverige. Men det fanns en del områden som möjligtvis var mer kristna än andra, som hade haft starkare kontakter med kristna områden. Och en av de orterna där man har gissat att det kan ha funnits en starkare kristen församling redan under järnåldern är just Småland. Vilket skulle stärkas av denna tanke att biskop Sigfrid väljer det område där kristendomen är störst i Sverige vid den tiden. Men självklart så valde han att viga kyrkplatser på sådana orter där det faktiskt fanns en möjlighet att bilda en kyrka. Att det blev just på Falbygden är inte förvånansvärt med tanke på de starka kontakter som bör ha funnits mellan Falbygden och trakterna nere vid Medelhavet redan under en tidigare del av järnåldern, under den gotiska perioden, när det kom en sån guldström hit upp just tack vare de kontakterna. Och här är ju Ollebergskragen ett bra bevis på just detta. Ja, tanken är frestande att biskop Sigfrid viger kyrkplatser på Falbygden strax innan Anskar kommer hit upp till Sverige. Det kan rent av vara så att det var det här som var orsaken till att Anskar fick så bråttom hit upp. Kanske inte han personligen, men den tyska kyrkan som kände en konkurrens från den brittiska kyrkan ville omgående skicka upp missionärer för att försvara sitt område som de kallade Skandinavien för. Anskars missionsverksamhet skulle i så fall inte bara handla om att missionera bland hedningarna, utan att se till att den brittiska kyrkan inte fick fler företrädare på viktiga platser i Skandinavien. Ja, om det här är sant eller inte, det vet vi inte. Men kanske kunde vi komma svaret lite närmare om man grävde i jorden runt Agnestads kyrkoruin. Det är få platser som är så kyrktäta som Falbygden. När man står på platåbergen så ser man åtskilliga kyrkor innan horisonten böjer av landskapet. Men det finns till och med byar där det är tätare än någon annanstans. Jag tänker på Gökhem, en ordinär by för sin tid, men med två medeltida kyrkor som bara ligger ett par hundra meter ifrån varandra. Det finns inga andra byar på det här sättet. Inte ens städer hade ibland flera kyrkor. Skara hade flera kyrkor, men Stockholm hade bara en enda kyrka om vi inte räknar in de senmedeltida klosterkyrkorna. Den ena kyrkan i Gökhem, det är den som fortfarande är moderkyrkan. Det var från början en träkyrka. Det kan vi säga ganska säkert att den fanns här redan i början eller mitten av 1000-talet. Därför att i slutet av 1000-talet så ersatte man kor och absid i sten. Och ungefär en 50 år senare, när vi kommer in på 1100-talet, så ersattes också långhuset och byggdes av sten. Efter ytterligare ungefär en 200 år efter digerdöden, märkligt nog, under en sen del av 1300-talet, så förlängdes långhuset. Det är svårt att förstå varför man skulle haft behov av det vid en tid när bygderna var så avfolkade. Men inte bara detta. Man lät också bygga ett kor på långhuset på den norra sidan, på den kvinnliga sidan, och vigde koret till Maria. Sen under 1400-talet så byggde man också en sakristia till koret och lät dekorera väggarna med fina målningar. Sen under ännu senare perioder så gjorde man om koret till ett vapenhus och flyttade ingången hit, för det var lättare att gå in i kyrkan från den här sidan än att gå runt kyrkan och gå in från sydsidan, som man hade gjort under många sekler. Platsen för kyrkan, det är onekligen mitt i byn på en förhöjning, och runt om så är det faktiskt bara mindre gärden innan bebyggelsen kommer. Det som avviker här är kanske framförallt att 200 meter upp i backen norrut så ligger Överkyrka kyrka. Här har kyrkan gett namnet till den gård som ligger alldeles bredvid, som kallas för Överkyrka just efter kyrkan. Och kyrkan har fått namnet tillbaka efter gården, så att man kallar kyrkan för Överkyrka kyrka. Den är också byggd på 1100-talet, precis som moderkyrkan. Och sen vet vi att den har funnits kvar under hela medeltiden. I domböckerna från tidigt 1600-tal så berättas det om stölder av virke härifrån när taket efter att ha ruttnat och störtat in i långhuset. Men varför byn har två kyrkor, det finns det ingen förklaring på. Jökens by hade kanske fler viktiga besök under forntiden och historisk tid än många andra byar. Gustav Vasa är bara ett exempel bland många, men det hjälper oss inte i våra förklaringar. Om vi går tillbaka till medeltidens början så kan vi se att Maria var en väldigt viktig person under medeltiden. Cisterciensarna, de som lät bygga de första klostren, till exempel i Gudhem, de hade Maria närma sig och lät viga det viktigaste altaret till henne. Likaså gjorde man i domkyrkan i Skara. Och det var därför naturligt att detta säregna Mariakor i Jökhems kyrka blev begravningsplats för de senmedeltida prästerna. Ingenstans kan vi finna en motsvarighet till detta Mariakor. Det tycks ha varit helt unikt av sitt slag, precis som att bygga två kyrkor in till varandra. Men det finns en sägen här i byn som berättar om två systrar som inte kunde komma överens om var man skulle bygga kyrkan någonstans. Så det slutade med att de byggde varsin kyrka. Vid första anblicken så kanske inte det här låter så särskilt troligt. Men man vet aldrig. Två privatpersoner som bestämmer detta, inte hela byn i gemenskap, ja, det talar för att sägnen skulle vara riktig. På den här tiden var det privatpersoner som ägde hela byar, och de som bodde där var antingen trälar eller motsvarande arrendebönder. Det var bara en liten del av jorden som ägdes av vanligt folk. Ungefär 90% av all jord i Skaraborg ägdes av kronan, kyrkan eller adelsfamiljer, och då allra främst hos adelsfamiljer eller andra aristokratiska personer. Det är också intressant att sägnen nämner att det var två kvinnor och inte två män. Och det finns också vissa indikationer på att många kvinnor var aktiva vid kristendomens införande. Så inte heller detta tycks motsäga denna sägen. Den enda tveksamheten som kanske kan vara rådande, det är just dateringen. Att moderkyrkan är bevisligen 100 år äldre än det äldsta fragmentet från Överkyrka. Men det hindrar inte att även Överkyrka hade en föregångare i trä från 1000-talet. Och i så fall så kanske vi bara har en stor fråga kvar. Och det är varför som inte Överkyrka kyrka övergavs på 1200-talet i likhet med en del andra kyrkor som man ansåg var överflödiga, eftersom man ansågs ha byggt för många kyrkor i en del bygder. Och dit hör definitivt Jökhems by, där man hade en kyrka för mycket. Lika fullt så lät man den andra kyrkan vara kvar under flera hundra år, ända fram till sent 1500-tal när den övergavs. Ja, det spelar egentligen ingen roll vilken tidsperiod vi studerar Falbygden, vad vi än fokuserar på eller vilka besöksmål vi gör. Överallt så finner vi spår efter märkligheter och aktiva människor som medfört att både fornfynd, fornminnen av alla dess slag, byggnadslämningar vittnar om en rik bygd och aktiva människor som sedan länge är bortglömda. Kvar finns bara lämningarna efter deras handlingar, och sedan kan vi använda detta i våra egna funderingar hur de hade det på sin tid. Men några riktiga svar kanske vi aldrig får.